When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag läste en jättespännande artikel, måste jag säga, i Läkartidningen. Jag är oerhört intresserad av läkarvetenskapen, som du vet, doktor Mikael, och som jag hoppas att de flesta har förstått vid det här laget. Då läste jag att de senaste 10 åren så har antalet unga som söker sjukvårdens insatser för könsbekräftande åtgärder har ökat kraftigt.
Ja, så är det verkligen. Och det man pratar om också är ju könsdysfori. Det vill säga att man är gravt missnöjd med det kön som man fysiskt har, eller juridiskt har, eller medicinskt har. Här är alltså en djungel av olika former av kön. Och det är det som vi ska prata om och försöka reda ut lite.
Vi är så långt ifrån flicka, pojke och mamma, pappa, barn, barn. Nu ska vi prata om hur det verkligen är. Idag handlar Läkarpodden om sexualitet. I det här programmet så är det ni lyssnare som håller i taktpinnen. Det är ni som bestämmer ämnena, det är ni som ställer frågorna. Och som vanligt, doktor Mikael som kommer med svaret.
Och avslutningsvis, så här är det.
Doktor Mikael,
ja.
Sexualitet, det är ju ganska stort ämne, får man väl ändå säga. Kön, könsidentitet, sexuell läggning, sexualitet, vad är vad?
Jo, alltså vi har sedan länge så har vi ett juridiskt kön. Alla barn får ett kön och det är man eller kvinna när man föds.
Snopp eller snippa?
Ja, precis. Mm. Och det finns tillfällen när man är osäker. När man inte ser, när yttre könskarakteristiska saknas på något sätt, man inte säkert kan säga, då kommer man reda ut, men man kommer att få ett juridiskt kön. Oftast i alltså mer än 99% av fallen så sker det här ju väldigt fort. Det vet man ju första dagarna eller första minuterna, men inte alltid.
Och när man inte vet det, hur ser det ut då, om du ska försöka vara lite mer specifik? Är det liksom att klitoris är så stor så att man inte kan avgöra om det? Alltså hur ser det ut liksom?
Ja, alltså det är antingen om man... det är svårt att säga hur man ser ut. Det finns inget... Vi har ju våra förutfattade meningar, men det kanske saknas... Man saknas... könskarakteristika helt enkelt. Det kan vara som du säger att man ser finns det en penis eller inte.
Är det en penis som är super liten eller är det en klitoris som är jättestor? Men då borde man ju kunna se, finns det en
kan
pung?
Man, ja, men inte kanske i sekunden inte alltid så när man lägger upp det på, ger barnet till mamman oftast då. Så som man är det traditionella, om man ska
och då vet man inte. Och då har jag, nu bara liksom bläddrar jag lite grann i minnet, då har jag något slags minne av att jag har hört någon gång om någon som föddes så, det gick inte att definiera könet, man bestämde lite så här hipp som happ, då får det bli en sådan. Och nu minns jag faktiskt inte, om jag ska välja, om man då bestämde att det skulle bli en flicka eller en pojke. Och sen fick den här människan växa upp som det, vilket ju visar sig vara fel.
Ja, men så går det ju till. Alltså att man kan inte ha någonting annat. Och det har diskuterats mycket, och om man ska ha ett tredje kön, ett okänt kön och sånt där. Men så inte lagstiftningen, det juridiska könet finns två stycken av.
Det bestämmer man alltid.
Ja.
Men kunde man inte tänka sig att man kanske väntar och se, det kanske tar för lång tid, jag vet inte, men att man låter så att säga barnet själv definiera sig om det nu är juridiskt viktigt att man gör det.
Ja, men så gör man ju inte i vanligaste fall. Sen kan man ju alltså gå vidare då med kromosombestämning och sånt där. Mm-hmm. Och hormonnivåer och försöka ytterligare medicinskt bestämma vilket kön. Men det juridiska könet är ju någonting som man har beslutat om.
Men då är det ju så här, oavsett vad man föds med för könsorgan och oavsett vad samhället bestämmer att man ska kallas för, så är det ju så att människor har ju en känsla för vad de själva identifierar sig med. Det kan vara att man känner sig som en man.
Precis.
Det kan vara att man känner sig som en kvinna. Och det finns faktiskt också de som inte vill definiera sig som ett kön överhuvudtaget.
Så är det verkligen. Och det här är ju viktigt att man förstår skillnaden med när vi pratar om sexualitet. Att vi pratar ju inte nu enbart, eller just nu inte alls, om vilka jag är attraherad av.
Nej.
Eller min sexualitet. Utan det här handlar om det egna könet. Vad det handlar alltså om mig. Vad uppfattar jag att jag är? Och sen när man då glider över i den här som är en psykiatrisk diagnos. Alltså könsdysfori. Det är alltså när du då uppfattar när det har blivit fel. Nu får man ju säga så här att enligt de normer som finns så finns det medicinska normer när man har missbildningar. Och det finns ett normalt flickebarn eller en pojke, alltså med normala karaktäristika. Och som sagt var, i några enskilda fall så kan det vara svårt att avgöra. Vi kanske kommer till de medicinska tillstånden. Men det handlar om alltså vad vi själva uppfattar oss vara och om det stämmer eller inte stämmer sen med hur vi ser ut.
Finns det något annat ord vi kan använda än normal? Jag förstår precis vad du menar, men det blir ju som att allt annat än det som är vanligast blir på något sätt onormalt. Förstår du vad jag menar? Att jag reagerar på...
Ja.
Jag förstår. Det finns någon slags ram för det här är vad som är vanligast. Men om vi kanske skulle kalla det för att det här är det vanligaste istället för att det här är det normala. Vad skulle du säga om det som läkare?
Alltså det vanligaste är ju att vi kan definiera vilket kön vi tillhör. Alltså det är
precis
det absolut vanligaste.
Och det vanligaste är att vi också känner oss inombords som det kön som vi har rent fysiskt och som vi juridiskt tillhör.
Ja, det är mycket intressant det här. Om vi då återkommer till könsdysfori, när man alltså känner att man inte stämmer inte överens. Jag är inte den personen som jag av samhället anses vara. Eller
man
den,
har en penis men man känner sig som en kvinna.
Ja,
eller tvärtom. Man har en vagina man känner sig som en man.
Ja, precis. Ja. Det rör ju sig om några hundratal som har den här typen av problematik. Men, per år då. Men det här har alltså ökat remisser där man vill gå vidare och utreda om det verkligen är så. Är det verkligen, alltså, eller är det en tillfällig känsla eller är det en någonting som den här personen tänker på ständigt? Är det så här att man
antalet människor som har sökt medicinsk hjälp, alltså vårdens hjälp för att definiera vad de själva är för kön har ökat?
Ja, enormt mycket. Och det är de senaste åren.
Varför då tror du?
Ja, alltså jag tror att det har att vi har en möjlighet och en tillgänglighet att göra det. Det är nog att det biologiska behovet av att man känner sig på ett annat sätt, att det har skett någon liksom utvecklingsevolutionsmässig förändring. Det tror jag inte alls på. Men däremot har vi förutsättningar att kunna hantera det och det har blivit medvetande gjort.
Så förut kan det ha varit precis lika många som kände men förut så kanske det fanns mer fördomar, större svårigheter, vården vill inte hjälpa till och så vidare. Så egentligen så är det kanske snarare ett tecken på att vårt samhälle går åt ett bättre håll, rent acceptans och toleransmässigt.
Exakt vad jag tänkte säga också, att vår tolerans och vår medvetenhet ökar och vårt behov av att kategorisera andra människor har liksom, vi har fått lite mer, vi har i alla fall en mer öppen bild av de olika alternativ som finns. Att man kan faktiskt, det är inget egenvärde att ha ett definierat kön för någon annan. Man kan faktiskt säga, och det finns ju en stor grupp sådana människor som säger att jag vill inte ha något, jag definierar mig som människa. Sådär. Och det har man ju alltså av traditionella skäl då haft svårt att göra. Och där tror jag att Sverige är ett föregångsland. Alltså Holland ligger långt framme här också. Men vad det gäller tolerans som du precis talade om också. Att det är ju det handlar om. Alltså, varför måste vi bestämma vad någon annan är? Mm. Sen kan man ju inte liksom göra våld på biologin. Om man har könskarakteristika, allting stämmer med att man har de kända, det som jag kallar normalt, att man har testiklar, en penis till exempel, inga äggstockar, ingen livmoder, alltså då kommer man bli definierad som man. Det ser jag inget problem med.
Nej, men man kanske blir det från start då, men det måste finnas någon slags, alltså det måste ju finnas någon slags öppenhet för att människor ska få definiera sig själva, ungefär som, tänker jag, när jag växte upp så sa ju alla till mig då, åh, tänk när du blir stor och träffar en pojke som du kanske blir kär i, och så kan ni gifta er och få små barn. Alltså du vet, det var så självklart att jag skulle träffa en människa av inte mitt eget kön då. När mina barn växer upp, då skulle jag aldrig drömma om att säga så, utan jag säger ju naturligtvis, tänk när du blir kär i en människa, i en flicka eller en pojke. Alltså jag vägrar ju bestämma och liksom skapa en bild av vad mina barn ska bli för människor. Och precis på samma sätt kanske det är med, liksom, med identitet, könsidentitet. Att vi blir mer och mer toleranta och kanske mindre och mindre benägna att hela tiden berätta för folk vad de är.
Ja, jag håller med dig. Och sen så tror jag inte, för att det finns ingen motsägelse här, men jag tror att om man ska nyansera bilden ytterligare så kan man ju säga att det är ju ingen ondska eller uppsåt att någon att man får en könsroll eller att någon blir kallad pojke. Det finns ju
oftast inte.
Det är ju inte liksom att, utan det är bara hur man då uppfattas. Vi är en del av det samhället. Vi kan inte kliva ifrån det historiska arvet vi har med oss. När liksom, det finns ju mängder av såna här sociala roller som vi är en del av. Jag har samma förhållningssätt som du, alltså som barn, att man fick, det fanns ju inte. Jag visste ju inte vad homosexualitet var förrän jag blev 13-14 år gammal.
Mm.
Jag visste inte om fenomenet.
Mm.
Och nu tror jag att
det, men det säger ju mycket om den tiden.
Ja.
Tänker jag.
Ja, ja.
Då i början på 1800-talet när du var liten. Förlåt, jag var tvungen. En liten käftsmäll där.
Ja, tack.
Men du, hur många skulle du säga, om man nu, jag är ju lite statistiknörd, hur många människor är det som föds och liksom inte känner en könsidentitet eller känner en annan könsidentitet än vad de har?
Ja, det vet man inte. Men det man vet är att det som har ökat, vad det är ju alltså det här som vi talade om, att könsdysforin och att man söker för det här som ett tillstånd, jag är missnöjd. Det rör ju sig om några hundratal. Senaste året så tror jag det var 197 styck 2016.
Som sökte för att få hjälp för att
vad är det? Jag är inte nöjd med min kropp.
Exakt, så de är inte klara själva med vad det är som är.
Nej. Okay.
Och
det här är ju känsligt som bara den alltså. Då pratar vi könsdysfori som är en diagnos. Och har man diagnoser så är det är någonting som är sjukt. Det är patologiskt som vi läkare säger.
Vad betyder det?
En sjuklighet.
Och Varför måste man kalla det för det?
Därför att det är avvikande från de normer som vi har haft med oss. Och vi kan ju inte låtsas att normerna inte har funnits.
Det var ju inte länge sedan man sa samma sak. Alltså det är ju inte länge sedan man sa att kvinnor var svagare kön eller att kvinnor inte skulle ha rösträtt, att homosexualitet var förbjudet. Jag menar, det finns ju fortfarande i världen. Någon gång måste man ju ändå liksom hinna ikapp även inom läkarkåren, tänker jag.
Ja, läkarkåren är nog, alltså det är de som driver det här och tar emot, och de som utreder det är ju läkare. Nu kommer jag någon udda försvarsställning, men jag tror nog att vi gärna vill hjälpa till att öka toleransen. Jag ser ju väldigt ofta när jag har patienter till exempel, när jag träffar dem på akutrummet, alltså jag bryr mig ju inte speciellt mycket om vilket kön de har.
Mm.
Om vi pratar statistik, om vi pratar risker, hjärtsjukdomar, och då är det ju till exempel män och kvinnor nu, har ju olika symptomatologi för hjärtinfarkt.
Mm.
Och då gäller det att vara vaken och öppen för det. Så att låtsas att världen inte finns i någon form av missriktad storhetstänkande. Jag tolererar allt och alla. Så att säga, det ska man nog inte ha. Utan vi måste ha ett smart medicinskt synsätt på den biologiska varelse som vi har att behandla. Men sen, så, alltså, sen pratar vi om hur man mår i sin sexualitet. Det är någonting annat.
Men hur kommer det sig? Varför kan det vara så att en människa föds med de fysiska attributen av ett kön, men de...
Där håller man på. Det är väldigt svårforskat. Det finns en hel del teorier om att i slutet av graviditeten att hormoner påverkar som på något sätt kan bestämma vilket könstillhörighet man kommer att uppleva sig att ha. Mm-hmm. Och det har man kunnat se vilka delar av hjärnan som har fått som har stimulerats av vissa hormoner utifrån hur det var vid fosterlivet och hur det blev under puberteten, om det här stämmer eller inte. Finns det teorier vilken könsidentitet man själv skapar. Mm. Inte bevisat på någonting. Man vet ju, som alltid som jag brukar säga, så är det handlar om biologi och neurokemi. Så att det är klart det finns en förklaring. Vi har den inte. Att den är hormonellt styrd när hjärnan utvecklas får man nog tro. Vi pratar ju inte rätt eller fel överhuvudtaget, utan olika nivåer av östrogen, testosteroner och så vidare.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Sexualitet, Dr. Mikael, hur definierar du det?
Alltså det är uppbyggt av en väldig massa olika faktorer. Det är av psykologiska effekter, biologiska, mina behov, och de kan variera för alla. Men sen har vi könsidentiteten, det är den som jag själv uppfattar mig att vara. Det kön jag uppfattar mig att ha. Nu finns det till exempel en stor grupp människor som inte vill ha det, som inte uppfattar sig ha ett kön, som uppfattar sig som människa.
Men okej, om vi tittar på de definitioner som de vanligaste definitionerna då, ja, av sexualitet. Du kan få börja med att definiera, vad är heterosexuell?
Heterosexuell person, det är en som känner sig känslomässigt och sexuellt dragen till det motsatta könet.
Och homosexuell?
Dragna till samma kön. Och det rör sig om ungefär, så vitt man vet, 4-5%.
Av den totala befolkningen.
Av den totala befolkningen.
Men sen så finns det ju också bisexuell.
Ja, och där är då har man, kan ha en dragning till båda. Mm. Och nu som om det bara fanns två. Men nu, vi har ju det. Det är en lätt fälla att gå i hela tiden. Ja. Sen kan man vända på det och prata om asexualitet. Och då bygger man inte på sexualitet överhuvudtaget. Man är inte speciellt attraherad av andra människor på det sexuella planet.
Men om man tittar på bisexualitet, då har jag då hört och tänkt att det finns ju en viss logik i det, att människor, alla människor är på en skala liksom mer eller mindre bisexuella. Att det egentligen inte finns så här heterosexuell. Alltså att det är en stigande och fallande skala. Vissa är lite bisexuella, andra är mycket bisexuella. Alltså förstår jag menar?
Jag förstår oerhört.
Kan det vara så?
Ja, absolut. Och jag är glad att du ställer det. Det visar att du har förstått saker och ting. Därför vi är biologiska varelser. Och det gäller de flesta medicinska tillstånd som inte bara, de är inte digital, det är inte antingen eller, det är inte noll eller ett, utan det finns under vissa förutsättningar och i vissa stämningar, vissa perioder i livet, man kan känna dragning vid olika, en sexuell dragning, man kan ha en känslomässig dragning utan sexualitet, man kan alltså vara kär i någon utan att vara kåt på den.
Mm.
Man kan älska någon utan att behöva ha en attraktion. Ja, så är det alldeles. Så kan man göra med barn till exempel. Jo, visst.
Att men man även, älskar barn, det är klart, men man vill absolut inte, såklart.
Naturligtvis inte.
Det finns ingenting med sexualitet i det.
Nej, men om man har jämnåriga så kan man ju älska en annan person också men utan att känna det liksom attraktion.
Mm.
Det här är ju, alltså det här är saker som jag vet inte hur, om det behövs bevisas. Vi ska ju bevisa allting, exakt. Gubevars. Men behöver jag bevisa? Men kan bisexualitet vara, som du säger, en biologisk skala? Ja, vi är biologiska varelser. Jag kan mycket väl tänka mig att någon är lite bisexuell och någon är mycket bisexuell. Och allt
någon däremellan. Definierar sig som bisexuell, en annan bryr sig inte om att definiera det, men kanske har känslor som liksom ligger åt det hållet. Men jag tänker så här, med de här människorna som då inte vill definiera sig som ett kön, utan som säger så här, jag vill definiera mig som människa.
Ja.
Jag tycker det finns någonting väldigt fint i det, någonting vackert. Vi är ju alla människor, oavsett.
Mm.
Och där tänker jag också så här att det är ju också så här, då kan man ju också, man kan ju bli attraherad av en annan människa.
Ja.
Och sen om det oftast är av motsatt kön eller oftast är av samma kön eller...
Den gruppen, hur man kan jämföra andra, så här, och alla människor låter sig inte etiketteras eller sättas i fack och sådär. Så det är liksom en spännande upplevelse och insikt som inte har varit så tydlig för mig annat, alltså senare i livet ska jag säga, att det här verkligen, det spelar ju verkligen ingen roll. I väldigt många fall. I vissa medicinska fall spelar det roll. Men sen har vi då en transvestit. Det är ju ett könsuttryck. Alltså man vill gärna ta en man som gärna vill klä sig i kvinnokläder.
Mm.
Och tycker om det. Och har en dragning och känner att det är. Men har inte alls något som helst behov eller önskan att byta kön. Utan, och det finns ju kvinnor som
trivs jättebra med sitt medfödda kön.
Ja.
Och det finns män ju, vill bara, liksom.
Och män syns ju
tydligt. Nu ska jag ställa en jättekonstig fråga. Förlåt, doktor Mika, men jag har aldrig tänkt på det här förut. Transvestiter, är det alltid män som vill klä sig som kvinnor? Finns det transvestiter som är kvinnor som vill klä sig som män då? Eller?
Oh ja, vilka tror du syns mest?
Nej, men det blir ju såklart män som vill klä sig som kvinnor, precis. Därför att en kvinna kan ju klä sig som man utan att man reagerar. Men normen blir ju annorlunda när det kommer en man i till exempel en kjoldräkt eller en klänning eller så.
Ja.
Mm.
Men den som då har klätt sig sådär vill ju uppfattas så som den har klätt sig då i stunden.
Mm. Men det har alltså ingenting med att man skulle vara missnöjd med sitt kön att göra.
Nej, det måste det inte ha. Det kan ha, men måste inte.
Queer? Vad är det för någonting?
Det är ju lite mer då de personer som inte vill, och där finns det en mängd olika definitioner med allt, alltså gender betyder ju kön och där finns transgender och en grupp människor som säger att jag vill inte bli definierad som vare sig man eller kvinna utan jag vill vara individ.
Så det kallas för queer. För förut var ju queer mer en definition av en homosexuell människa eller en transvestit. Eller, alltså det, var ju
det finns många olika definitioner här.
Men den korrekta är när man inte vill definieras som något kön.
Nej, precis. Jag bestämmer själv.
Mm.
Jag bestämmer vem jag ska vara och det är min egen ensak. Och jag kan ju bestämma det och jag kan bestämma det och inte berätta det. Mm. Därför att det här är privat.
Jag gör som jag vill när det kommer till min egen sexualitet.
Ja.
Rimligt.
Ja, det tycker jag. Man får väl göra som man vill så länge man inte gör det på någon annans bekostnad. Det är något uttryck som jag har haft i många avseenden hur man ska bemöta sin omvärld. Och det funkar väl suveränt här.
Men du, som läkare, har du då, kan du liksom dra dig till minnes att du har mött människor som du kanske, utifrån det perspektiv du hade har definierat som ett kön och sen har det visat sig vara ett annat?
Ja,
eller?
Ja, det har jag gjort. Och det har jag gjort som, och det är ju någonting, och det är någonting som läkare säger jag, eftersom vi pratar lite om min yrkesroll här då förstås i Läkarpodden, och det gäller ju andra människor i yrkesgrupper också, men det här är ju alltså hur man förhåller sig till andra och hur professionell man kan vara. Vad spelar det för roll? Det är ju inte, om jag har en patient till exempel som är skadad eller påverkar på något sätt som jag ska hjälpa nu. Nu pratar vi inte sexualitet och vilket kön, utan patienten har en sjukdom.
Mm.
Och då är det ju inte mitt synsätt som gäller, utan det gäller ju de flesta medicinska tillstånd. Jag ska ju försöka se patientens tillstånd från dennes håll. Inte mitt.
Mm.
Och det kan vara svårt, för man halkar in i det där. Ja, alltså du skulle men håll det till medicinska och svara på frågorna som gäller här. Och det har väldigt sällan med människans kön eller könsidentitet att göra, utan det har med ett medicinskt tillstånd att göra.
Men har du någon gång råkat säga så här, ja, den här mannen, och så har du fått så här, hallå, jag bestämmer själv vad jag är för kön.
Nej, jag har inte blivit tillrättavisad, men det har jag råkat ut för några gånger så där, så att någon som har frågat vem tror du jag är, och bara ja, och då har vi liksom, och tycker du att det spelar någon roll? Nej, det tycker jag inte. Och sen har jag blivit lite perplex, och några gånger har jag faktiskt sagt, hör du, vi börjar om här. Mm. Och jag har inte kommit mig för i de lägena som jag har så här, att jag har inte bett om ursäkt, utan jag är ju en del av samhället och en del av de normer, så jag kan inte be om ursäkt för att man ser det fel, men jag kan se hur ovidkommande det är många gånger, att det spelar ju ingen roll, hjälp den här personen, inte det här könet.
Hur definieras kön medicinskt och juridiskt, Mikael?
Alltså medicinskt sett så har man könskarakteristika, yttre och inre. Och vi har ju 46 kromosomer i vanliga fall. Och män eller pojkar har XY som könspar. Det 23:e paret, där har man XY, kromosomparet. Och XX är det 23:e. Om man är kvinna. Sen har man juridiskt, så har man alltså näst sista siffran. Man kommer att få den definierad för sig. Man blir tilldelad den vid födseln. Och om den är ojämn så blir man man. Och är den jämn så blir man kvinna. Juridiskt sett. Det går inte att ha någonting annat i Sverige. Och det är mig veterligen inte uppe. Man har diskuterat, det finns ju andra lagändringar vad det gäller könsbyten och korrektioner och vad som krävs för att man ska få tillstånd att byta juridiskt kön eller byta medicinskt kön.
Ja, för det går ju att byta.
Och alla förstår ju då att man naturligtvis kan man inte byta ut kromosomerna i varje cell.
Nej, precis. Och då är de... Oh, nu blir det lite krångligt. Men om vi säger så här, att jag föds och jag har kvinnliga könsorgan.
Ja.
Äggstockar och slida och allt vad det nu är. Men jag känner mig som en man.
Ja.
Men mina kromosomer då? Är de en kvinnas eller en mans?
De är en kvinnas då.
Det är XX.
XX. Och kommer alltid att vara. Och kommer inte att förändra sig av hormonbehandling. Det är ju en del som bara, så jag vill vara tydlig här. Det självklart tycker någon. Men alltså, ja, men då måste man ju äta hormoner. Alltså manliga eller kvinnliga könshormoner resten av livet. Och man gör korrigeringar och sånt där. Nej, du kan inte ändra cellerna och arvsmassan. Men du kan ändra vilka uttryck de ger. Mindre påverkan alltså på brösten, på rösten, på hårbeväxtning, muskulatur och så vidare. Det kan du påverka.
Och så tänker man sig då att man vill byta kön. Man identifierar sig som inte det som man är född till rent fysiskt då.
Ja.
Vad händer då? Hur gör man?
Alltså det är en lång och en förhållandevis komplicerad historia. Men om man pratar om könsatypiskt beteende, det vill säga att du beter dig inte som den du är. Du är en pojkflicka eller en flickpojke. Så är det vanligare för små barn än vuxna. Det rör sig om, alltså det finns vissa pojkar och flickor som alltid leker med det motsatta könet, som vill klä sig. De är här, är inte de får, gör som du vill. De är inte osäkra. De vill vara med de andra.
Men vänta. Då måste jag bara pausa där lite grann. Då undrar jag så här. Är det en signal om att man skulle vara då transsexuell?
Ja, alltså
det vill säga att man är född i fel kön. Är inte det bara våra normer? Att ja, vi har precis bestämt att flickor ska leka med dockor och pojkar ska sparka fotboll och titta, hon
eller så här, sådär.
Om en tjej slåss och bara, titta. Också,
ja, då kände jag ju här när du ställde frågan. Ställ den inte. Alltså det spelar ingen roll. Ja, kanske. Jag är kanske inte. Man vet ju att alltså, med vad det gäller könsdysfori, transsexuella personer, personer som inte är tillfreds med sig själva. Mm. Det är ju ingenting man är ena dagen och sen byter man, utan det här kommer störa individen, och det kan störa, det finns på barn, unga, och då låter ju samhället oftast dem leka, antingen får man inte leka med det man vill, eller så får man, det beror på hur tolerant man är. Mm. Men sen så går det här vidare, och så kan man ju då så att säga, göra en utredning om hur man känner sig, och då måste man ju koppla in barnmedicin och psykiatri och så här. Det är där man, det är så systemet ser ut nu. Och då är det ju alltså inte, absolut inte 100%. Det rör sig kanske om 10-20% som verkligen har den psykiatriska diagnosen könsdysfori.
Men de som jag har pratat med och som jag känner eller är bekant med, som har upplevt att de har fötts med fel kön så att säga, i fel kropp, pratar nästan alltid om att det här har ju varit så självklart för dem från att de var små.
Ja, precis.
Det är ju ingenting som de kom på så här, i 20-årsåldern. Nej. Utan oftast så är det så här, nej men det här har jag... Jag har bara tyckt att det var konstigt att jag skulle... Varför skulle jag gå in i omklädningsrummet med massa flickor när jag var pojke? Ja. Kan de känna? Alltså, sådär.
Ja. Men där finns det de som ändrar sig. Och det gör man. Mm. Och att man ska ge sig på någon kirurgiskt, alltså barn. Det finns,
nej,
det är ju ingen,
nej, men
brådska.
Gud, jag hoppas inte att du uppfattar det som det. Nej, alltså,
nej. Nej, jag menar att man när det tyckte jag inte att du sa. Men att man ska könskorrigera eller bestämma om och sånt där med små barn, det tycker jag. Det ska man nog vänta, det kommer man att göra.
Ja, men det är väl klart att man inte ska göra det, men när de är vuxna sen?
Så. Nej, men det har visat sig att det där kan man, om man startar en utredning i rimlig tid och låter bara puberteten få börja. Jag säger igen, om du har puberteten bara får börja. Och om man då har utrett klart, man vet så säkert vilken den här könstillhörigheten för personen är, då är det mer framgångsrikt att stoppa könsutvecklingen i puberteten för den gruppen av människor som kommer vara mer tillfreds i ett framtida liv. Det låter speciellt, va? Du ska alltså låta puberteten börja, men sen för att man kommer igång men sen ändra om man nu vill byta kön.
Så det är en fördel om man är medveten om det tidigt och också har någon man kan vända sig till tidigt.
Ja, precis. Och sen så, men de flesta i Sverige, det har varit 18 år och sen var det 15 år och sen har det varit olika regler och sen så måste du, det finns en mängd olika regler, du ska ha levt som det andra könet i ett visst tid och så vidare. Så här. Men när man tittar på de här som du pratar om, som att för mig är alltid, jag är en pojke, jag har alltid varit. Då har det varit självklart redan från början. Och där, i den gruppen, lönar det sig för att få så bra resultat som möjligt att man är ganska tidigt ute. Dessutom så finns det komplicerande faktorer. För det finns, och det här är också sånt där man inte kan sticka under stol med, en överrepresentation av andra psykiatriska diagnoser. Depression i unga år, självskadebeteende och så vidare i den här gruppen.
Fast så, vänta, nu måste jag fråga dig, vad är hönan och vad är ägget? Det, om man går omkring ett helt liv, går in i puberteten som kan vara så sjukt omvälvande och jobbig ändå, och har gått omkring och känt att man lever i fel kropp och man har liksom precis. Är det konstigt då att det finns en överrepresentation av att man mår dåligt?
Det säger,
vad är hönan och vad är ägget? Vet man det?
Nej, det vet man inte. Och det är klart att mår man dåligt, om du känner det, att du mår dåligt, och att då är det lättare att bli deprimerad och ha ett självskadebeteende. Det tycker man skulle vara en självklar koppling. Mm. Men det finns även andra autistiska personer med autistiska drag som också har den här problematiken, att de upplever sig ibland vara rätt kön och ibland vara fel kön och så vidare. Och det är ju därför det är så viktigt att man får en utredning till stånd. Mm. Och som vi började inledningsvis med programmet, det är ju det som verkligen har ökat nu enormt mycket på sista åren, bara 2-3 år, så har det ökat enormt mycket de här utredningarna.
Varför tror du att...
Alltså, jag tror att det är en till... Jag är så snabb på svaret här. Alltså, det har med tillgängligheten, med toleransen, med kunskapen. Det har, att vi förstår mer, vi kan mer, vi tolererar mer. Och människor söker hjälp. Jag vill ha hjälp. Jag mår inte bra. Jag är inte den som samhället påstår att jag är.
Mm.
Hjälp mig. Och då har sjukvården nu vaknat till och sagt att ja, det kan vi. Mm. Det gör vi gärna. Och så ska man se på olika sätt. Men man ska komma ihåg att 100% av dem som säger så här kommer inte gå vidare sen till aktivt könsbyte. Utan det glider över i andra diagnoser. Man ändrar sig. Man är nöjd som det är. Man behövde någon att prata med. Det räcker så. Så att säga. Så att jag tycker inte att man ska... Det är inte så här jättebråttom, men man ska ta det på allvar.
Du, när man då bestämt sig, om man har bestämt sig för att man vill byta kön, hur går det till?
Ja, det beror ju på vilket man ska, till vilket kön man ska byta. Men alltså man kan ju skapa en, till exempel då, att skapa en slida att, och en klitoris är lite enklare än att skapa en fungerande penis med erektionsförmåga. Mm. Om vi ska hålla oss till det bara, annars blir det väldigt stort.
Det rent fysiskt.
Ja, precis. Mm. Sen kan man ju alltså operera bort brösten till exempel. Och, man kan
och så får man massor med mängder med hormoner också.
Ja, precis.
Så att det liksom,
man ska, ja,
som justerar.
Men det går alltså. Det är ju plastikkirurger och urologer. Man måste ju kunna kissa, man måste ha ordning på urinröret, det finns sådana här saker så att man får det att fungera och inte har sönder någonting när man gör det här. Mm. Men man kan alltså vända ut och in på penishud och göra en slida av det. Man kan göra ett klitoris av ollonet och sådär. Och blygdläppar kan man göra av befintlig hud.
Mm.
Så att man kan få det alltså funktionellt och riktigt bra. Ja, tänker någon, men hur kan det bli, inte väldigt torrt? Men till och med alltså man kan få slemhinnor liknande slida av huden när den får, jag ska säga, växa till sig och anpassa sig till sitt nya plats. I lilla bäckenet finns det lite plats för att göra det där då, även på män.
Men att göra en penis är svårare då?
Ja, det är svårare. Och man kan, då får man bygga upp, antingen så gör man, det finns ju olika, en mängd olika metoder, men en del kan man redan i, det kan ju bli flera operationer, och man kan göra, vi har ju pratat om rekonstruktiv plastikkirurgi tidigare, och det här är ju verkligen något sånt, och då kan man ha en erektionsfunktion, alltså man kan säga pumpstyrd eller en attrapp och sånt där. Det kan man kanske operera in i ett senare skede. Man gör inte den första operationen.
Mm.
Men det kan ju, man kan få en fungerande penis. Inte alltid med urinröret på plats. Men ändå. Och man kan ha det som en attrapp. Så det ser ut som en normal liksom, som inte är svullen då. Mm. Inte erigerad penis. Så att man... Mm. kan duscha och ha kalsonger och som vem som helst, om nu det är viktigt.
Mm.
Men det är svårare att få den här att få erektionsförmågan.
Men då måste man ju ta ställning till det. Man måste ta ställning till liksom sexlivet när jag korrigerar mitt kön.
Och det är ju så viktigt när vi börjar den här, att den här diskussionen och det här ämnet börjar ju med vår egen självupplevda bild av vår sexualitet.
Mm.
En sak är vem vi är attraherade av. En sak är vem vi uppfattar oss. För många är det riktigt bra. Jag vill bara vara den som jag uppfattar mig själv att vara. Och sen kan den sexuella biten, den får komma sen. Eller den kan komma, om det funkar så är det jättebra. Då är det ett plus.
Mm.
Men jag är nöjd med mig om jag får byta kön.
Det här tycker jag är lite intressant. För att det var någon som sa till mig att när jag bytte kön så trodde folk att jag skulle... Nu blir det så, jag måste tänka i flera led här. Alltså, en kille som ville vara kvinna. Och han hade ju en kvinna när han var kille. Och han ville ju fortsätta, han var ju fortsatt attraherad av kvinnor, även som kvinna. Och det där blev liksom ett spöke för hans omgivning. Som bara, men nu fick du ju bli kvinna. Ska du inte vara med män då? Nej, men jag har ju aldrig pratat om min sexualitet,
nej,
menade den här människan. Jag har pratat om vem jag är,
ja,
inte vem jag går igång på. Jag gillar fortfarande kvinnor.
Ja.
Intressant, eller hur?
Ja, det är så här. Även om det
och
här...
hur fördomar och föreställningar också ställer till det.
Ja.
Även fast omgivningen säkert inte menade någonting illa.
Nej, det här är komplicerade saker. Och för den som undrar då lite, så är det vanligt då att man vill korrigera tillbaka? Och det är alltså jätte ovanligt. Det finns, men då, det går inte så bra.
Nej, och det är ovanligt, tack och lov. Mm. Vad säger rådande forskning och vetenskap om sexualitet och könsidentitet? Finns det någonting nytt?
Det finns en mängd teorier. Alltså det sociala arvet som man har pratat om är ganska stort. Det man vet är, ja men alla, kan man bota det? Jag säger botan inom citationstecken.
Det var ju alltså, det konstigaste jag har.
Den frågan kommer. Kan man inte göra någonting? Det här är jättevanligt i andra länder. Jag har haft den här diskussionen med mina amerikanska. Jag har ju rätt mycket amerikanska vänner och rätt konservativa, goda vänner som jag känner i USA. Det har man pratat om. Där tillstår man ingenting och homosexualitet finns inte. Och de som ändå, det finns inte, men de som har det vill man bota med samtal och psykoterapi och sånt där. Och det vet man. Det går inte.
Ja, men snälla, det kan vi väl bara... längre än så har vi väl kommit, eller? Ja.
Nej, absolut inte.
Ja.
Nej, vi är inte...
Vi jobbar på det.
Vi är inte centrum av världen.
Att prata om sexualitet, det är egentligen att liksom... Herregud, varje människa är ju en individ. Vi kan ju inte sitta här och låtsas att vi tror att vi har täckt in allting nu. Men om du ändå ska försöka liksom sammanfatta vad vi har pratat om idag, vad skulle du säga då?
Då skulle jag säga som så att med 30 år som läkare så är det så oerhört sällsynt att jag behöver bry mig om det är en man eller en kvinna jag har framför mig. Jag har en människa med ett medicinskt tillstånd. Och alltså, jag tycker istället för att bli blivit trångsynt så inbillar jag mig att jag har blivit mycket, mycket mer tolerant och mer professionell och försöker, det viktiga som för mig är att jag bemöter de patienter som behöver min hjälp från deras sida. Och det behövs inte definieras. Vi har juridiska definitioner på kön och vi har medicinska och det finns kromosomer och det där är bestämt och det finns tillfällen visst när det är betydelsefullt. Men varje människa och individ förtjänar ju en och samma behandling oavsett vem man är.
Oh, jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Varje människa och individ förtjänar att behandlas med respekt. Vi finns precis som alltid på Läkarpodden @tv4.se om ni vill mejla med idéer eller frågor eller tankar. Vi finns på Läkarpoddens Insta och så alltid på tv4.se/läkarpodden. Var snälla mot varandra, var snälla mot er själva. Puss och kram!
Kram så mycket!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.